Hej, härligt att vara här och se många kända ansikten och härligt att få komma och fira gudstjänst så här tillsammans. Fantastiskt. En vanlig människa ska jag prata om och jag är en högst vanlig människa också. Vi ställer många höga krav på oss. Vi ska förverkliga oss själva. Göra avtryck, bli någonting speciellt, något stort. Det är det vi ofta drivs av, och särskilt de yngre. Man ska vara lyckad på väldigt många områden. Och många brottas, funderar till och med, vem är jag? Man är osäker på sin identitet. En vanlig människa. Tänk att få vara en helt vanlig människa. Det är inte så märkvärdigt. Det kanske inte låter så märkvärdigt. Men det är ju något av det bästa man kan vara. En vanlig människa, alltid älskad av Gud. Med evig kärlek har jag älskat dig, säger Jeremia. Och det är Guds ord till folket. Med evig kärlek har jag älskat dig. Johannes skriver ju, så älskade Gud världen, eller så älskade Gud människorna att gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så vem tror du att du är? Den frågan ploppade upp i mitt huvud för några veckor sedan när jag skulle förbereda den här predikan. Och ja, vem tror du att du är? Man kan ju säga det lite sådär, lite nästan norskigt, men vem tror du att du är på riktigt? Vet du vem du är? En bok som kom för många år sedan, 90-talet. Pojken som kallades Det. Boken handlar om en pojke som blev slagen, inlåst, kallad Det. It. Istället för att bli kallad vid sitt namn. Eller som kanske borde vara självklart, min älskade son. Han blev ett människobarn som blev avpersonifierad, degraderad till att inte längre vara värd något i sin omgivningsögon. Det, it. Men trots det så kunde inte hans obestridbara värde tas ifrån honom helt och hållet. För hans värde, varje människas värde, bygger på en fast grund. Och det är Gud själv som har skapat människan. Vem tror du att du är? Ja, det är ju också så att Kanal 5 har ju en serie. Jag vet inte om någon har tittat på det. Ja, vi behöver inte ta några handuppräckningar. Jag har tittat lite grann, för jag såg ju rubriken och tänkte, men detta låter ju intressant, för det är ju det som jag faktiskt har funderat lite över. Så jag tittar, och då handlar det om kända svenskar som får veta mer om sin historia, om sina förfäder, sitt arv, sina rötter. Allt de får veta är inte så positivt, långt ifrån. Ofta så förstår man att generationer tidigare har haft det riktigt, riktigt svårt. De har fått kämpa för att få mat på bordet. Och nära anhöriga har dött alldeles för tidigt i den sjukdom som idag lätt tas om hand om. Och trots den så många gånger tragiska historien, bakgrunden, så är de här kändisarna väldigt tacksamma över att få lära känna sina rötter bättre. Det berikar dem, det ger dem en djupare mening och deras liv. Och de inser att deras eget liv är ingen självklarhet. Många så kallade tillfälligheter har gjort att de just blivit födda och lever idag. Att få höra om och lära känna sin historia och sitt ursprung, det ger väldigt mycket. Livet på något sätt byggs vidare på någonting större. Man är någon för att man hör ihop med någon. Man är inte rotlös, man är inte bara kastad ut i universum. Man finns med i ett sammanhang. Du Vem du än är, så är du någon. Någon med stort N, inte bara vem som helst, utan du är någon. Du är en människa. Inte en sak. Inte ett objekt. Inte ett djur. Och du finns med i ett sammanhang. Jesus sa, se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador. Ändå föder er himmelske fader. Är inte ni mycket mer värda än det? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Jesus jämför här människan med djur och växter och visar på människans överlägsenhet. Och så fortsätter han, bekymra er inte. Er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Guds rike och hans rättfärdighet. Det är liksom ett grundfundament som Jesus pekar på här. Paulus, han skriver, liksom ni tog emot Jesus Kristus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron. Utan tron, grunden, blir vi rotlösa. Rotlöshet, det är ett av människans största dilemma. Det gör oss ovissa om vårt ursprung, ovissa kring meningen med livet. Det gör att vi inte riktigt vet vem eller vilka vi är, eller var vi hör hemma. Rotlöshet är ingenting nytt. Redan i Första Mosebokens fjärde kapitel tas detta upp. Det är Kain och Abel. Kain har ju dödat sin bror och Gud säger då till honom, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropa till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. När du brukar jorden ska den inte längre ge dig gröda. Kringflackande och hemlös ska du vara på jorden. Det säger Gud till Kain. Och då svarar Kain till Herren. Mitt brott är för stort för att förlåtas. Se, idag driver du mig bort från åkerjorden. Och jag är dold för ditt ansikte. Rotlös och hemlös blir jag på jorden. Rotlöshet är inget nytt. Utan det är en del av att leva. Framför allt är det konsekvensen av avskildheten från Gud. Men Gud vill inte att vi ska vara rotlösa. Han vill inte att vi ska vara kringflackande, avskilda från honom. Förlåtelsen finns för våra synder genom Jesus Kristus. Oavsett brott så ger Jesus oss en upprättad kontakt med den levande Guden. Vår egen skapare. Kain, han såg inte Guds nåd. Han kunde inte se att förlåtelsen var möjlig. Då blev han kvar i det. Men Gud vill ge oss förlåtelse för att komma tillbaka till våra rötter. Psalm 144 står det, Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne? En människoson att du tänker på honom? Människan är en vindpust, hennes dagar som en försvinnande skugga. Ja, en vindpust. Idag känner vi av stormen. Vi har kört idag från Lonsö, egen båt. Båtarna, liksom, de andra båtarna passar inte riktigt, så vi tog oss den utmaningen. Och det känns. Men Ett kort liv, ett människoliv, är inte långt i det stora hela. Som en vindpust. Men Gud bryr sig om oss ändå. Han tänker på en människa. Och grunden till det är att han en gång sa: låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna. Ordagrant står det där till hankön och honkön. På andra ställen man talar om man och kvinna så står det ish och isha. Men här används alltså hankön och honkön. Samma ord som när Noa ska dra in djuren i arken, samla dem, så är det hankön och honkön. Ja, i alla fall. Men Gud fortsätter, det står att han välsignade människorna och sa: var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och i kapitlet efter så står att Herren formade människan av jord från marken och blåste in livsande i hennes näsa så att hon blev en levande varelse. Skapad till att vara människa, att vara lik Gud med rättigheter och skyldigheter. Kreativ mer än några andra levande på varelser på grund av vår likhet med Gud. Vi är skapade med en ande, med ett inre där vilja, längtan, intelligens, nyfikenhet, framåtanda skiljer sig markant från djuren. Vårt grundläggande i att vara människa är att vi är skapade till Guds avbild, till man eller kvinna. Bibelns definition sedan om människan är att vi är ande, själ och kropp. Må er ande, själ och kropp bevaras hela, skriver Paulus. Nya testamentet kanske gör den liksom uppdelningen mycket oftare och mycket tydligare. Ande, kropp och själ, det är delat, men det är väldigt så här sammanflätat. Det går ju egentligen inte sära och dela upp hela kropp, liksom ande, själ och kropp. Vi på något sätt så överlappar det varandra. Men vi kan göra ändå liksom ett förenklat, så kan man säga att kroppen, det är det tält som vi lever i nu. Den yttre människa, det är kroppen på något sätt som är huset som själen och anden bor i. Den jordiska kroppen är vårt ursprung, eller nej, det är vår boning här på jorden. Och den är inte evig. Det vet vi allt för väl. Själen. Det grekiska ordet som används för själen är psyche. Varifrån vi har ordet psyke. Själen är där vi har våra känslor, mycket av vår personlighet, vår vilja, intelligens och tankar. Det hebreiska ordet för själ är nefes. Det översätts ofta till själ, men det betyder mer levande varelse. Alltså, både djur och människor är levande varelser. Och det skiljer oss från till exempel växter som visserligen lever, men de har ingen nefes, de är inga levande varelser. Anden, det innersta i människan, det är det som skiljer människan så tydligt från djuren. Anden är människans förbindelselänk till Gud och det som gör att människan är människa. Vår ande har sitt ursprung i Guds ande, är en del av Gud själv, som han gav oss när han blåste in livsande i den första människan. Anden i människan ger på något sätt vår själ, vårt inre, ett uttryck. Så vi kan uttrycka oss att jag är, jag finns, jag är någon. Anden ger oss förstånd. Vi är inte bara drivna av instinkter som hos djuren. Anden sätter vår hjärna i stånd att tänka, resonera, veta, förstå. I Jobb så står det att det är anden hos människan, den väldiges andedräkt, som ger insikt, vishet, att kunna se klart. Det är något som finns hos människan och som Gud kan stärka genom sin ande i vår ande. Ja, det här måste jag ta med. Eftersom Gud är evig, så är också vi eviga varelser. Vi kommer på något sätt alltid att existera. Frågan är, var och med vem vill jag tillbringa evigheten? Hos Gud, i hans närhet, där våra andliga rötter hittat hem igen. Eller i fortsatt rotlöshet, i total frånvaro från Gud, från Guds ande, från Guds närvaro. När vi talar om människan så måste vi också lyfta det här ordet som är så vanligt i Gamla testamentet, lev. Det betyder och översätts hjärta i Bibeln. Och då är det inte det hjärtat som vi har här inne som pumpar runt blodet, utan det allra innersta i människan. Djuren har inget sådant hjärta. Och det kanske inte riktigt kan säga att hjärtat och anden är samma sak, men de hör verkligen ihop. Hjärtat är det som styr våra liv, styr vår vilja, hur vi väljer att handla. Första gången ordet hjärta finns och kommer med i Bibeln är redan i 6:e kapitlet i Första Mosebok. Och då står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtan och alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud har ett hjärta. Människan har ett hjärta. Ordspråksboken skriver: framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Och en människas hjärta kan mer eller mindre bli helt förstört. Eller i värsta fall, som det var på Noas tid, allt igenom ont. På grund av synden i mänskligheten, det som gör att vi skiljs från Gud, så är våra hjärtan skadade. I värsta fall då, helt förstörda. Men när en människa beslutar i sitt hjärta att ta emot Jesus som Herre i sitt liv, när Gud knackar på, när Jesus knackar på och vi släpper in, då sker ett inre helande. Den helige ande som förbinder vår ande med Guds ande ger oss åter gemenskap med Gud. Vi är inte längre skilda från honom. Inte rotlösa. Paulus skriver: men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Och i honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Sigillet ger oss visshet om vad vi hör hemma, vem vi tillhör. När vi tar emot Jesus, hans namn betyder ju Gud räddar. Och det är djupast, han räddar vårt hjärta, inifrån och ut. Och när vi tar emot hans räddning blir vi det som Bibeln kallar rättfärdiga. Vi kommer i rätt förhållande med Gud, vårt ursprung. Och där kan vi bli sanna, vanliga människor på riktigt. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Tillbaka till den här frågan. Vem tror du att du är? Och genom Jesus är vi Guds upprättade skapelse. Hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi är Guds älskade barn, Johannes 1:12. Alla som tog emot honom gav rätten att bli Guds barn. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader, alltså pappa. Vi tillhör verkligen Gud. Gud är vår pappa. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Det är Paulus skriver i Romarbrevet 8, det sista jag läste. Det finns många texter som jag skulle kunna läsa. Jag vill också läsa från Sefania 3:17. Där står det, Herren din Gud bor hos dig. Herren din Gud bor hos dig. En hjälte som räddar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Och Jesus har en gång sagt att ni är mina vänner. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt vad jag hört av min far. Människan är alltså en viktig samarbetspartner, en vän till Gud. Och som jag sa, med rättigheter men också med skyldigheter. Tempel för den heliga ande, det är vi också. Ert kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er, som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva. Nej, vi tillhör Gud. Därför är vi inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj, skriver Paulus. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Jesus Kristus själv. Och i honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Ja. Vanlig människa. Först och främst så är vi det. Vi är vanliga människor. Och det räcker väldigt långt. Det kan vi vila i. Att vara vanliga människor. Och vi, när vi lever i gemenskap med Gud, så är vi i gemenskap med han som är. Han som är varandet själv. Där har vi vår grund. Och i den gemenskapen blir vi hela. Där har vi kontakt med vårt ursprung. Där kan vi få vara sanna, verkliga människor. Och därifrån så kan vi ge Guds ande vidare. Och på det sättet så kan vi få göra stora avtryck. Genom att bara vara enkla, vanliga människor. Vi ber. Tack Gud för att du älskar oss så oerhört mycket. Tack för att vi får vara vanliga människor i din närhet. Och tack för att du vill ge oss av din ande. För att vi inte ska vara utslängda eller kännas rotlösa, kringflackande. Utan du vill ge oss visshet om vem vi tillhör. Att vi får vara vanliga människor i din famn. Och därifrån får vi utgå för att göra stora ting genom dig. Tack Jesus för att du fyller oss var och en just nu. Att du kommer till varje öppet hjärta och fyller det hjärtat, den anden, med din ande. Kom med din vind. Blås liv. Blås kraft. Blås och kom in med din närvaro. Så ber vi i Jesu namn. Amen.